Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är en podd från Sydsvenskan.
Nya tag, nya möjligheter. Transportera in pucken, det gör man ju skickligt. Titta på det där, ja! Smack, säger det! Och det är Bergpolsen som skickade den där i ramverket. Pajaniemi! Han matar dit, han gör! 2-2! Oj!
Snön, den har kommit och Redhawks-podden, ja, den är tillbaka. Varmt välkomna till avsnitt nummer 31 av Sydsvenskans Redhawks-podden med mig, Mattias Nilsson, och så Kent Leon Jönsson, precis som vanligt. Idag har vi också en gäst, det är Malmö Redhawks ordförande Mats Larsson. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget en sån här vinterdag?
Jo, det är väl ganska så bra tycker jag ändå att det är. Det är ju lite nykommet med snö ute. Kan inte minnas när det var det senast här nere, men det är bra. Absolut, är det, det lackar mot jul ju.
Ja, men precis. Är du en sån som gillar snö eller du gillar när det är lite regn istället?
Nej, jag gillar snö. Absolut. Jag tycker det lyser upp och allting blir ljusare och bättre. Den skånska vintern är ingenting jag gillar egentligen.
Har du varit ute och åkt pulka?
Ja, faktiskt har jag gjort det. Men det var redan för någon vecka sedan och då var det väl mer rimfrost än snö. Men jag var ute med barnbarnen lite grann, så var det.
Ja, men trevligt. Har du åkt pulka, Kent?
Inte den här säsongen. Jag hoppas att det kanske kan göra lite senare, säger jag. Cross my fingers. Ja, men Mats, du känns ju som man har stött på dig rätt många gånger nu. Du känns ju att prata med dig i telefon. Du känns ju som en känslomänniska när du kommer till hockey.
Ja, men det är man ju. Man är ju väldigt engagerad. Sen gäller det ju, beroende på situationen, att balansera det där. Mm. Men visst är jag känslomässig. Ja, det är jag absolut. Man gläds och lider med lagets framgångar och motgångar. Så är det, helt klart.
Hur mådde du i, vad blev det, i lördags?
Faktiskt en av de få matcher som jag inte har sett. Nog den enda matchen som jag inte har sett. Jag var nämligen på julfest med en av bolagen där jag sitter i styrelsen. Och jag följde bara på telefonen. Och det är klart jag blev ledsen när jag såg både 1-1 och så småningom också 1-2 komma upp. Men så tittar man lite på skottstatistiken och sådär vidare. Och det, tittar man på den och bara den, för jag har inte sett en sekund av matchen, så kände väl det kanske som ett ganska logiskt slut ändå, att Timrå var något bättre.
Sant. Hur följer du annars matcherna?
Jag är ju rätt mycket i Spanien och då ser jag det på tv såklart. Annars så ser jag så många matcher live jag kan och även bortamatcher när jag är hemma, så gör det.
Du som ordförande, om du sitter där i Spanien och tänker aj, det här håller inte, lyfter du luren till Patrik Sylvegård och skäller ut honom då?
Nej, det gör jag inte. Det, för när det gäller allting runt det sportsliga så har vi en organisation som sköter det. Jag har 100% förtroende både för Thomas och hans stab med Limatainen och Kärna och Björn. Och Patrik också för den delen. Så nej, det gör jag inte. Sen så ventilerar vi ju sinsemellan i styrelsen och lite så. Men mer som andra på jobbet diskuterar gårdagens match och så vidare. Men nej, jag ringer inte till dem. Det gör jag inte.
För de som inte har så bra koll på dig, kan du berätta om dig själv?
Det kan jag göra. Jag är 67 år gammal om en månad, ganska precis. Så jag är pensionär sedan ett antal år tillbaka. Jag hade förmånen att kunna lämna mina exekutiva uppdrag när jag fyllde 60. Jag har ett antal styrelseuppdrag. Jag har avvecklat några stycken av dem och har 3 stycken kvar idag. Och tillbringar min tid mellan Sverige och barnbarn och familj med Spanien och mycket golf. Jag är i den lyckliga situationen att min hustru också tycker om att spela golf. Så när vi är i Spanien och även när vi är hemma för den delen, på den delen av året när det inte snöar, så spelar vi golf rätt mycket. Så det är en stor och viktig del för mig tycker jag.
Den naturliga frågan är ju hur bra du är på golf.
Inte speciellt. Man kan väl säga att med åren som går så blir man sämre. Och framförallt så slår man kortare. Så det är faktiskt med stort nöje jag idag spelar både från röd tee och blå tee. Därför att då kan man ju plötsligt nå in på 4:orna, på 5:orna på rätt antal slag igen. Och det är ju som sagt alltid roligare att göra ett par än att göra en bugg. Så är det ju.
Såklart. Ja. Hur länge har du varit involverad i Malmö Redhawks?
Jo, du. Jag började egentligen när jag var ansvarig för VM-data här nere i södra Sverige, så började vi sponsra, jag vill säga att det var 1988 eller 1989. Och då gick jag in och vi var en av huvudpartnersen på den tiden. Och vi kom ju rakt in liksom när vi, precis när vi gick upp och vann där både 92 och 94. Ju. Och sen har jag legat nära Malmö Redhawks både som partner och var faktiskt invald i styrelsen en väldigt kort period i början på 2000-talet. Åren sviker mig lite, men jag vet att mitt sista år, det var det året när det var strejkåret i, kan det vara 2004, 2005 någonting?
Ja, och Patrik Sylvegård var väl inne.
Ja, han var sportchef. Han satt i styrelsen och han blev sportchef.
Första vända som sportchef.
Ja, nu ska jag inte slänga Pers under bussen, men han sa det blir ingenting. Ja. Det blir, de kan inte stänga ner NHL ett helt år, men det kunde de.
I det ställde de ju bara, i alla ställde de ett helt år då,
ja,
va?
Ja, ja, precis. Och vi var ju helt för sent på bollen och Patrik försökte med olika medel. Och jag kommer ihåg, den säsongen började vi bra. Vi slog HV borta med 5-1 första matchen. Vi slog
och de var regerande i SMS.
Ja, och vi slog Mora med 3-0 hemma. Och sen började det ju ramla på. Så nästa gång vi mötte Mora så tror jag vi förlorade med 8-1 eller 8-0 hemma i arenan. Och
ja, de fyllde på med bra spelare.
Bröderna Hossa, jag glömmer det
här. Ja, de var fantastiska.
Det var som ett möte i mittzonen när de åkte kapp med Peter Andersson. Ja, det var som det var.
Ja.
Det var som det var.
Men sen, då har du jobbat med Anders Pålsson, ordförande i MFF också?
Det har jag gjort. Ja. Jag var vd för ett bolag i 5 år måste det ha varit. Jag var vd i 7 år för det bolaget och jag hade Anders som ordförande i 3 eller 4 tror jag. Så Anders var ju, kan man säga, min chef under ett antal år.
Delar ni erfarenheter? Nu menar jag.
Nej, inte mycket. Alltså det är så skilda världar. Vi träffas ibland, Anders och jag, och snackar lite. Men han, det är en helt annan värld. Det är så mycket som skiljer fotbollen och deras omständigheter och deras verklighet från vår. Och det, dessutom med klubbarna i sig är ju en enorm skillnad. De har ju en helt annan ekonomi än vad vi har och helt andra förutsättningar än vad hockeyn har generellt med att köpa och sälja spelare och så vidare. Så det, vi diskuterar ibland lite grann liksom fanbase-grejer och lite så, men det mesta samarbetet sker ju snarare på kommersiell, marknadsmässig nivå. Alltså Marcus och oss träffar motsvarigheten på MFF då och Patrik träffar väl Niklas Kalnén med jämna mellanrum och så vidare. Och vi har väl haft ett garanterat ju gemensamt partnermöte här under denna säsongen och det följer ganska väl ut, så jag utesluter inte att vi inte kan göra någonting mer tillsammans fortfarande, men på ordförande nivå har vi inget direkt utbyte.
Du är uppvuxen i Bromölla, om jag inte minns fel.
Stämmer helt rätt.
Och tror du berättar för mig att du, i alla fall när du var yngre dagar, brukar åka och se Mörrum i Gösarinken, heter det?
Ja, det var det. Ja. Det var väl där egentligen. Alltså, Bromölla är ju fotbollsbygd egentligen. Ja. Det fanns ingen isbana. Den närmaste isbanan fanns i Sölvesborg. Ja. Och det var en utomhusbana. Så min skridskoteknik är... lämnar allt mycket övrigt att önska, kan jag säga.
Gösarinken är ju legendarisk.
Gösarinken är legendarisk. Där såg jag faktiskt Malmö en gång spela på den tiden när de hade sina blåa postentröjor.
Ja.
Men jag körde rätt ofta till Gösarinken och tittade. Vi har väl minnas att vi har sett Frölunda där också. Mm,
Frölunda var ju nere på 80-talet i alla fall tidigt.
Och jag flyttade ju från Bromölla 1982 blir det, va? Och sen så fram till dess så har jag tittat på hockey i Mörrum. Definitivt.
Nu kommer vi in på det lite mer seriösa här. Ekonomin.
Ja.
Ja. Och ni gjorde nästan 20 miljoner i minus förra säsongen då. Mm. Hur kunde det gå så snett?
Ja, det är också en bra fråga. Och det är inte så att det kom som en blixt från ett klarblå himmel egentligen, för vi har ju ganska täta uppföljningar, vi har något som kallas för flashrapporter, så vi har ju egentligen minst månadsvis men ofta kortare horisont än så avstämningar, så vi såg ju ganska tidigt vartåt det lutade och det var därför också vi tog initiativ till att genomföra en ny emission, för vi kände att det var vi tvungna att göra för att säkerställa det egna kapitalet. Bakgrunden i sig är väl att vi hade för första gången under mina snart 8 år budgeterat med ett negativt utfall som vi hade beräknat att det negativa utfallet skulle vi ändå klara det egna kapitalet, så vi visste lite grann vad vi gjorde. Och det vi gjorde, det var att vi lät inte kostnaderna för de spelare som lämnade Redhawks under den perioden, som var ganska dyra. Jag tror du själv, Kent, har nämnt siffran 5 miljoner ungefär som vi hade för Oskar Alsenfelt och Lasse Brygman och Östman, Karl Östman. Det är ju ett beslut som är fattat på sportsliga grunder som jag egentligen inte lägger så mycket synpunkter på varför man valde att göra det. Men det jag har lärt mig under de här åren är att det kostar alltid en vansinnig massa pengar att göra sig av med spelare som har kontrakt. Mm. Så det har vi väl sagt till Björn nu, att det där ska vi ju helst undvika om det inte finns en direkt motsvarande kostnadssänkning eller annat som vi kan hantera det med, om vi nu tittar idag.
Men så som Kalle Ösman går ju väldigt bra i Leksand.
Det kan man ju tycka. Och det var ju inte så att, om du backar ändå längre tillbaka, så vet jag ju att vi lämnade Jens Olsson när han hade kontrakt med oss. Vi lämnade Robin Alvarez när han hade kontrakt med oss. Och min erfarenhet är att alla de här gubbarna har ju på olika sätt, Robin gjorde ju inte bort sig där han hamnade, om det var Djurgården först, jag kommer inte ihåg det. Och Jens gjorde ju en kanonsäsong första säsongen i Frölunda.
Ja, absolut.
Och det är ju så, Karl Östman blev ju en helt annan spelare när han gick till Leksand. Så det kan man ju tycka, det är ju surt så räven, men det är ju sånt som man inte vet. Vad är det man brukar säga i USA? Monday morning quarterbacks.
Ja,
med facit till hand så kan man säga att det där var ju fel, men det var ju, visste man ju inte där och då när de besluten fattades. Så det är ju så. Men då hade vi i alla fall en negativ budget där och då på strax under 5 miljoner. Så det visste vi. Och sen kom ju då konsekvenserna utav inflation, kriget i Ukraina, pandemi och så vidare. Det följer liksom rakt igenom. Så den stora biten var ju egentligen kostnadsökningarna som gick på resultatet. Det intäktsbortfall vi hade, det ska vi ju helt erkänna, det täcktes ju inte till 100%, men det täcktes ju av de här olika statliga bidragen vi fick ju. Så det, på den sidan så fick vi ju den hjälp vi behövde, vilket ju var en enorm tur. Men däremot så på kostnadssidan så slog det ju rakt igenom. Resekostnaderna sköt iväg. Mycket av våra partnerkostnader blev vansinnigt mycket dyrare, därför att vi har ju paketerat det med olika typer av mat och resor och så vidare. Resorna visste vi blir dyrare och maten blir dyrare. Vi har ju dessutom, vilket man glömmer, det är inte bara A-laget som reser runt i Sverige, utan vi har ju 2 stycken juniorlag, både 18 och 20. 16 är inte lika mycket, men 18 och 20 reser ju också över hela Sverige. Mycket buss såklart, men och så har vi ett damlag som reser. Så det small iväg där och blev ju alldeles egentligen utom kontroll. 20 miljoner i förlust eller 19,9 eller vad det var, det är ju egentligen helt oacceptabelt. Men det blev så, och det var lite grann på slutet, och det är inget försvar eller förklaring, men det är klart att vi passade på när vi ändå såg att det var ett förlorat år. Så passade vi på att ta lite kostnader inom ramen för redovisningsprinciper och annat. Så tog vi lite kostnader i fjol för att säkerställa att vi gör bättre ingång i detta året.
Men ni skapar också en lånebaserad kapitalfond på 15 miljoner som täcker av för detta. Hur går en sådan till? Kort förklarat.
Mycket kort förklarat så är det ju, istället för att göra emission. Vi gjorde ju faktiskt både en emission och den kapitalfond. Precis. Och kapitalfonden var ju den vi använde förra gången redan 2017. Mm. Det också såg väldigt illa ut mitt första år. När vi insåg att det här skulle gå omstyr alldeles där borta. Och fördelen med en kapitalfond, det är ju att du lånar in den. Du har en kostnad för den, men ränteläget har ju varit lågt fram till nu. Den är fortfarande billigare att låna pengar på det sättet än att låna av en bank eller ett annat finansiellt institut. Vi hade ju ett samarbete med Prioritet Finans tidigare också, med både checkkredit och factoringlina. Och kapitalfonden fungerar på det sättet att holdingbolaget lånar in kapital utav folk som finns i och runt klubben. Och de pengarna lånas in i holding som sen skjuter ner de pengarna i hockeybolaget. Och när man skjuter ner dem i hockeybolaget så enligt ramen för då Svenska ishockeyförbundets lite udda redovisningsprinciper som ju inte överensstämmer kan jag säga med vad redovisningsreglerna säger i landet i övrigt.
Fick du det sagt?
För aktiebolag, ja. Men det var ett sätt, menar jag fortfarande, för licensnämnden att försöka klämma åt Malmö Redhawks. Mm. Vi hade en lösning som jag har använt mig av som heter say leaseback-lösning. Mm. Och det var helt godkänt av både Skatteverket och våra revisorer. Men licensnämnden i Hockeyförbundet sa nej. Mm. Så det var därför vi gjorde den första kapitalfonden. Men det man gör då med det här kapitalet, förutom att vi kan använda pengarna såklart likvidmässigt och betala kostnader för, så kan du också skjuta ner dem ifrån holdingbolaget ner i hockeybolaget. Mm. Som ett villkorat eller ovillkorat beroende på vägarna och långivarna säger aktieägartillskott. Och då stärker det det egna kapitalet. Så det är fördelen med det också.
Så därför har ni, kan man säga, har ni klarat den här ekonomiska smällen?
Ja, det kan man ju säga. Mm. Och sen ska ju de här pengarna betalas tillbaka. Mm. Skillnaden mellan kapitalfonden 2017 som hade en definitiv och satt återbetalningstid. Mm. Och den är återbetald, så den finns inte längre. Den är borta. Och alla de som lånade in pengar där och då har fått tillbaka de pengarna. Denna kapitalfonden har vi satt på ett öppet, det vill säga att man kan inte kräva tillbaka de pengarna från långivarna nu. Och det beror delvis på att räntan är högre, så det är avkastningen är ju, även om den är, ja, den är ju hyfsat god ändå ju. Så att säga, jag tror regelverket säger att vi har Stibor plus 3%. Mm. Och Stibor idag ligger väl på dryga 3%, någonting, kanske upp mot 4 till och med. Mm. Så det är den avkastningen där. Men man kan inte säga upp det lån för återbetalning. Mm. Utan det ligger där och rullar, så man kan säga så vi kan...
Har ni börjat betala på det här?
Nej.
Hur länge den kommer ligga där?
Men... Ja, jag tror första möjliga datum att säga upp lånet är den 30 april 2025.
Ja.
Vilket innebär att man kan säga att vi har byggt en checkkredit. Och så har vi öppnat ett konto på banken som Katrin, då, vår ekonomiansvarig, sköter. Där de här pengarna ligger, så gör vi utbetalningar och så får vi lite mediapengar tillbaka och så fyller vi på. Mm. Så vi har faktiskt upplagt så att vi har även, eftersom det finns rätt mycket pengar på det kontot under vissa perioder, så har vi också en inkomstränta eller en inlåningsränta. Ja. Så totalt sett så har ju detta bidragit till att vi har kunnat sänka våra finansiella kostnader ganska så mycket.
Hur ser läget ut nu för ekonomin då?
Just nu så har vi ju då gått tillbaka till ruta ett. Vi har städat undan allt det här gamla då, och det är numera då som det har varit tidigare. Absolut inte tillåtet att budgetera med några underskott. Mm. Utan i skenet av förra säsongen då och våra dåliga eller lite sämre sportsliga resultat som ju har påverkat ekonomin också i form av publikintäkter och annat, så valde vi att lägga en försiktig men ändå positiv balanserad budget som skulle generera ungefär 1,5 miljoner i vinst. Mm. För att klara det egna kapitalkravet som ju nu växer till 8,5% på omsättningen, så behöver vi göra en vinst i år på 800 000. Mm. Och just nu så pekar prognosen på en vinst på 2,5. Mm. Men då ska vi veta att vi har redan tagit 1,5 ur budgeten, för att den pekade egentligen på 3,9. Mm. Men då behövde vi ju ersätta Kivihalme och Lassen. Mm. Så vi tog in Nutti Vitasalo och det har Björn fått pengar för att göra. Han har också fått ett litet utrymme då för att hantera eventuellt en liten kostnadsökning i samband med Lukas Värnblom och hitta en ersättare till honom.
Nu när vi talar en stund så säger, så har ni ju tagit in Tommy Sallinen på 7 veckor.
Ja.
Så de här 1,5 miljoner var först och främst till Nutti då.
Ja, men, och det kostade inte så mycket. Nej. Så det fanns lite marginal över där. Och
hur mycket marginal har ni över till mer oförutsedda?
Nej, men där finns ju lite grann. Och tanken var väl så att vi skulle kunna titta och se vad som hände med den sportsliga utvecklingen här och se var vi tog vägen. Det finns ju ett fönster här i den 15 februari. Mm. Men man kan väl säga att skadorna på Lassen och Kivihalme har gjort att det finns inte lika mycket utrymme där. Nej. Som vi hade tänkt. Utan en del av det rörelsekapitalet har vi ju hanterat. Men återigen, vi får se vad som händer här nu. De sportsliga resultaten har inte gått med oss på samma sätt lika mycket nu som vi gjorde i början på säsongen. Vilket innebär att vi ser ju ganska direkt hur biljettförsäljningen krymper och så vidare. Så även om vi ligger just nu jämfört med budget nästan 1 miljon bättre när det gäller lösbiljetterna, så vet vi inte vad som händer här nu under julhelgen. Nu har vi ju tyvärr igen börjat förlora lite hemmamatcher och även bortamatcher då. Så vi har väl bara en vinst på full tid. En vinst på overtime i november bara egentligen. Nej, vi vann väl mot Växjö precis i början på november där.
Ja, ni vann mot Örebro i början.
Örebro 4-2 där. Ja. Och sen så vann vi nu mot Oskarshamn. Ja. Och så har vi tagit några ströpoäng mot Färjestad borta och lite så. Men annars har det ju varit sämre nu.
I somras stod det också klart att hockeybolaget har en skuld till staten på 36,7 miljoner kronor. En följd av att ni beviljats tillfälligt anstånd med skatter och sociala avgifter under coronapandemin. Hur mycket av den skulden finns kvar och hur mycket betalar ni per månad?
Det vet jag faktiskt inte exakt. Det får vi prata med Katrin om. Men man kan väl säga så här att till att börja med så måste man skilja på liksom vad som är resultat och vad som är ett lån kan man säga. Alltså resultatet, alltså skatteskulden som sådan är ju redan inne i vårt resultat. Så det är inte så att vi behöver tjäna tillbaka de pengarna utan vi ska betala tillbaka dem, alltså likviditet.
Mm.
Och när den här möjligheten med pandemin och anstånd från skattemyndigheterna öppnade sig så valde ju vi att så att säga konvertera en del dyra lån vi hade till billigare lån. Därför att Skatteverket har en ganska låg ränta. Även om de har justerat upp den lite nu i takt med att räntorna har gått upp rent allmänt, så är det ju fortfarande mycket billigare att låna så här än att låna på bank eller låna någon annanstans. Så vi gjorde ett medvetet så att vi använde det här anståndet till att betala av andra dyrare skulder. Och sen har vi tillsammans med Skatteverket då hittat en plan över hur vi ska betala tillbaka detta. Och jag tror att den planen ligger med en utrullning fram till och med 2026-2027 någonting. Och den tror jag faktiskt att det finns möjlighet att förlänga ytterligare. Men det har vi ingen ambition att göra egentligen. Men
tycker du det är moraliskt riktigt att göra så?
Eller? Det tycker jag. Så länge Skatteverket var med på noterna så kan jag inte säga att det var något problem med det. Och faktum kvarstår ju att vi fick ju lägre intäkter under pandemin. Mm. Det är liksom, det kan vi aldrig komma bort ifrån. Och att vi är långt ifrån varken det enda hockeybolaget eller det enda bolaget generellt sett som har utnyttjat den här möjligheten. Mm. Så hade skattemyndigheterna sagt att nej, så får ni inte göra. Så hade vi ju klart inte gjort det.
Mm.
Utan då hade vi fått utöka kapitalfonden. Den första kapitalfonden vi hade 2017 var ju på 25 miljoner.
Mm.
Och denna var på 15. Exakt. Så allting liksom hänger lite grann ihop här.
Ja.
Så när det gäller just den här delen med återbetalningstider och konsekvenser av detta, så känner jag mig ganska lugn och trygg faktiskt. Vi har en plan för när detta ska betalas och det kommer att funka. Om inget nytt fullständigt oförutsett inträffar. Nej.
Men alltså, man undrar också hur lång tid kommer det ta för er att, eller går det överhuvudtaget att göra rent hus och ni blir helt kommer på grön kvist så att säga. Så istället ni kan ha 25-30 miljoner på banken.
Nej, men alltså, det är klart att det finns möjlighet till det, men då måste ju någonting drastiskt förändras.
Mm. Som vad?
Ja, alltså intäkterna måste ju öka kraftigt. Mm. Kostnaderna är ju svåra att hantera på det sättet. Därför har vi hela tiden en kamp mot 13 andra lag som vissa också har tufft ekonomiskt, medan andra har ja, i princip nästan hur mycket som helst.
Mm.
Vi delar ju på intäkterna från medieavtalet broderligt i 14 delar.
Mm.
Men sedan så finns det ju andra lösningar beroende på klubbens bakgrund och hur det ser ut med ishallar, med kommunalt stöd och så vidare och så vidare. Och det här är ju ingen hemlighet med den kommunala dopingen. Det kan man ju läsa om i Sportens Affärer eller vad den heter.
Jag tror att vi hade en intervju med en av våra delägare, Greg Dignitian, och han var ju inne på det spåret också. Men alltså, hur mycket är tv-pengarna här säsongen då?
De är, denna säsongen tror jag de stannade på, innevarande säsongen så stannade de på 45 i garantibelopp.
Mm.
Och sen kan de, om man lever upp till ett antal krav i en så kallad incitamentsmodell, komma upp till 48.
Hur stor sportbud hade ni förra säsongen då?
Sportbud, det var alltså bara laget menar du?
Ja, eller vad räknar ni? Räknar ni bara laget?
Nej, alltså, vi har ju hela staben också. Och, men om man tittar på de siffrorna som är jämförbara, så hade vi väl en lagkostnad. Jag vet inte exakt var vi drar gränsen, men då hade vi en budget på ungefär 53 miljoner, så att säga.
Mm. Vad har ni den här säsongen?
45.
Ja.
Så, och så har vi plussat på lite nu då. Ja. Men så att vi ligger på 46, någonting nu då.
Mm.
Men enligt den statistik vi får från SHL, så där vi ligger inplottade, så eftersom vi vet vad vi har i spelarbudget, så vet vi att vi har lägst. Vi har lägst spelarbudget i hela SHL.
Lägre än Oskarshamn?
Yes.
Som var de ungefär då?
Ja, skulle jag gissa att det är de som ligger närmast då, så ligger de på 48 där någonstans.
Ja.
Men så kan man bli lite överraskad. Vi har ju ganska stor transparens mellan klubbarna, och inte minst på ordförandesidan har vi väldigt hög transparens. Mm. Och jag vet ju till exempel att klubbarna som var i final i fjol, Skellefteå och Växjö, ligger ju inte bland de högsta. Inte.
Nej. Men Växjö är ju väl kända också för att kunna vända på slantarna.
Ja, och även Skellefteå. Ja. Men det bygger ju också på att du har en rätt mix.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du kan ha en struktur med väldigt mycket högavlönade spelare i ena änden, och sen så får du liksom en smal media, och sen så kan du ha rätt mycket unga lovande spelare som följer då de rookie-kontrakt och annat som finns i svenska hockeyligan, och där kan du inte göra något.
Men sen hade ni väl då 16-17 lite grann, någon väldigt, väldigt dyra spelare och sen billiga Panthers-spelare?
Lite åt det hållet, men vad vi har haft problem med de senaste åren, för jag vill egentligen bara prata om vår ekonomi, det är att vi har varit en Michelin-gubbe, vi har varit för tjocka på mitten lite grann. Och nu försöker vi då svänga runt det där, och Björn har ju påbörjat en förändringsprocess där vi ska ha, precis det vi säger, en topp som ska sticka ut och som också då sticker ut såklart lönemässigt. En lite smalare media och sen duktiga ungdomar som kommer underifrån som spelar på rookie-kontrakt då.
Men det är väl svårt att göra runt om man har en del trotjänare som varit länge i klubben och är extremt viktiga för laget.
Det är klart att det är.
Att man vill belöna dem också.
Ja, naturligtvis. Ja. Och det brottas vi med hela tiden. Nu har vi tagit in 7-8 nya spelare inför denna säsong. Mm. Väl. Och nu får vi se vad som händer inför nästa säsong här. Men det arbetet är en process som kommer att fortsätta. Och jag har full förtroende för att Björn kommer att hantera det där. Jag tycker ändå det är kul att se att idag har vi ju 2 rookiespelare. Nu har vi inte ens Badinka passerat de här 100 minuterna, men det gör han ju snart. Han spelar väl 21 minuter här i helgen.
Exakt.
Ja, och jag menar, Anton Wahlberg har vi ju redan på ett rookiekontrakt, och Badinka kommer ju också få ett rookiekontrakt. Och jag tror även att man tittar lite grann både på Sita och Schalin och lite andra idag. Så det börjar att se bättre ut på påfyllnaden underifrån, absolut.
Jag har bara en tanke. Vi hör att det kommer inte bli så att Redhawks kommer få jättemånga miljoner till nästa truppbygge liksom. Vad talar för att Redhawks kommer bli ett topplag och inte vara i botten som det har varit gång på gång nu?
Nej, alltså så länge allting ser ut som det gör idag, så är det ju en svår ekvation att få ihop. Vi behöver, som du ställde frågan här innan Kent, liksom vad behöver förändras? Ja, vi måste öka våra intäkter. Och var finns de intäkterna vi kan öka? Ja, vi vet att medieavtalet ökar. Det nya medieavtalet som vi ju redan har signat, som gäller fram till 2030.
Och det träder kraft?
Nästa säsong, första gången. Och redan där så lyfter det ju ett steg uppåt. Sen hade ju varit önskvärt mer av de pengarna kunde gått in till att stärka klubbarnas ekonomi snarare än att gå till agenter och spelare, men det är som det är.
Så var det verkligheten ut.
Ja, så är det.
Men finns det ingen oro för man säger att del av de här stora tv-sändare som håller i tv-sändningar och tv-rättigheter typ via Play, att de har stora ekonomiska problem. TV4 Play, orkar de betala ut de här pengarna fram till så det 2030?
Jag menar, det
avtalet finns ju.
Avtalet finns ju. Ja. Och vad jag känner till, utan att gå in för djupt i detalj på det där, så tror jag även det finns en borgen från Telia som garanterar det avtalet. Sen kan jag ju läsa mig till vad som händer med både Discovery och Viaplay och Viasat och allt vad de heter. Men än så länge har vi inte fått någon propå eller framstöt från TV4 i detta fallet. Mm. Utan ett avtal finns där, det är juridiskt bindande och vi får förhålla oss till det.
Nu har ni lagt er budget för laget ungefär på TV-pengarna kan man säga.
Ungefär, ja.
Ja. Kommer det bli trenden för framöver om inte intäkterna ökar?
Alltså vi behöver ju, lite grann så är det ju här en aktivitet. Allting hänger ihop och du kan ju lätt få ett moment 22. Vad är det som genererar mer publikintäkter om vi börjar där? Jo, att laget spelar bra. För att vi ska kunna ha ett bra lag så måste vi ha mer publikintäkter. Mm. Och någonstans så handlar ju allting också om att inte bara investera i kortsiktigt i en, nu raljerar jag lite, i en högerfattad back eller en snabbfotad vänsterforward. Mm. Det gör ju kortsiktigt säkert nytta om man prickar rätt i den rekryteringen på det sportsliga resultatet som i sin tur kan driva det andra. Men vi måste också bygga organisationen. Vi måste stärka Malmö Redhawks organisation. Det är inte bara så att Malmö Redhawks har den billigaste spelarbudgeten i SHL. Vi är också den minsta organisationen. Mm. Vi har under årens lopp ökat på den stab som finns när det gäller fysträning, rehabaktiviteter och sånt som finns runt laget. Den är idag lika stor som många av de andra klubbarna har. Men när det gäller vår säljorganisation, när det gäller vår ekonomifunktion, när det gäller övrig ledning, när det gäller ledare inom vår ungdomsverksamhet eller akademin som vi försöker bygga nu, så saknas det ju folk, helt klart.
Är det tufft att tävla med Malmö FF som är så dominanta i sydvästra Skåne?
Nej, skulle jag säga. Det låter kanske korkat, men vi tävlar inte med Malmö FF därför att vi spelar inte samma spel. Och vi ligger inte alls i samma liga heller.
Vi tävlar inte om samma marknadsandelar?
Jo, det gör vi väl kanske till viss del. Men min känsla är att de flesta som är med i vårt nätverk är också med i MFFs nätverk. Om det innebär att om de bara hade varit med i vår att vi hade fått mer pengar, det är jag inte så där jättesäker på. Däremot så tror jag, alltså utan att veta det ska du egentligen fråga Anders om, men min känsla är väl mer att MFF kanske tävlar lite grann mot FC Köpenhamn och lite så när det gäller att hitta talanger. Jag menar, en stor del av omsättningen när det gäller fotbollen handlar om att köpa och sälja spelare. En företeelse som inte alls finns inom hockeyn.
Och ni får typ...
Vi får ett utbildningsbidrag från NHL.
Runt 3 miljoner eller något sånt?
Ja, det är 350 000 dollar. Sen är det beroende på valutan då. Men just nu är det ju dryga 3,5 miljoner.
Ja, det är småpotatis om man får fram någon nivå. Någon talang i nivå med Hugo Larsson?
Jämför Hugo Larsson och Anton Wahlberg.
Ja.
Så kan jag säga att på en internationell skala så vet du fan om inte Anton Wahlberg står högre i kurs. Så.
Ja, nu har ju i sig Hugo spelat ganska mycket från start här i Eintracht Frankfurt.
Vi får se. Vi jämför. Jag jämför inte allsvenskan i fotboll med SHL i hockey. För där tycker jag med bestämdhet att SHL i hockey ligger betydligt högre.
Det gör det. Jag håller med att det är 100% att det ligger högre. Men jag gillar ju Anton Wahlberg som spelar och har ett stort potential. Men jag tror Hugo var mer dominant i MFF.
Det går inte att jämföra.
Den här våren.
Absolut, det går inte att jämföra. Så nej, jag tycker inte vi tävlar med MFF egentligen om det. Utan vi har ju vuxit vår omsättning successivt. Men det har ju MFF också gjort. Och all respekt för Malmö FF om jag ska ägna ett ord om det. För det, ingen kan ta ifrån dem det de har gjort. För de har inte fått pengarna kastade på sig. Utan de har spelat sig till det. Genom att vara duktiga i Europa och så vidare. Sen vet ju alla att Champions League och Europe League och Conference League och allt vad de heter, det är ju fantastiska pengar som får. Jämför man då med vår motsvarighet Champions Hockey League, så är det ju ingenting i sammanhanget. Det är ju liksom nästan snarare, höll jag på att säga, en kostnad än en intäkt. Så det är ju, och sen är det dessutom bara tre lag som får vara med där ju från Sverige, så det, eller från SHL.
Men om jag ska vara lite hård och jag säger att för att Malmö Redhawks ska bli ett topplag behövs en skänk från ovan. Är det lite så?
Ja, men en skänk från ovan får man ju inte. Jag tror inte på den typen av amsaga. Vi får ju försöka skapa förutsättningar för att kunna tjäna mer pengar. Gåvor får man sällan. Och det vi kan göra och det vi håller på med att jobba med, det är ju att jag känner ju, och det känner även Malmö Arena, och nu har ju Doxa också klivit in här som en delpart i den här diskussionen. Doxa köpte ju fastigheten.
Alltså det är Grady Dinizians fastighetsbolag, kan man säga.
De äger ju fastigheten runt arenan och hela det kvarteret där. Sen har ju Parkfast fortsatt, Parkfast Malmö Arena AB har ju fortfarande dispositionsrätten.
Som är Persis.
Ja, precis. Så vår motpart när det gäller att spela i Malmö Arena är ju fortsatt Parkfast. Och ja, vi har haft den första inledande. Det nuvarande arenaavtalet går ut
2024. Då.
2024 nu. Ja. Så vi har redan nu inlett de första förpostfäckningarna. Och jag känner det som så att Persi har ju dragit sig tillbaka lite grann. Mm. Och det är ju Nina som är ny koncernchef på Parkfast, alltså Persis dotter. Och Karin såklart som vd som kommer att sköta.
Karin Mårtensson.
Ja, säger så. Och från vår sida kommer då Ola Lundqvist som är ny i styrelsen från Björfors, och Patrik och jag var de som sköter diskussionen.
Hur långt avtalet siktar ni på?
Det får vi se. Det beror sig väl lite grann hur innehållet blir egentligen. Men det skulle väl vara lämpligt, tycker jag, att balansera det mot det nuvarande tv-avtalet. Även om det kan uppstå problem framåt, det vet vi inte.
Fram till 2030 då?
Ja, alltså. Så egentligen så ligger vi på ett femårsavtal. Det jag har förstått på arenan, det är att, och det har jag full respekt för, det är att någon form av indexuppräkning kommer ju att införas. Så det är ju helt normalt i ett hyresavtal idag. Vi har ju haft en samma hyra sedan 2017. Ju.
Mm.
Och vi utnyttjade såklart optionen och förlängade till och med detta året. Och arenan har ju haft inte minst energikostnader som har dratt iväg.
Mm. För jag minns då när ni skrev på det innevarande avtalet, så att säga, att du var ganska nöjd med det avtalet.
Utifrån de förutsättningar som fanns där och då så var jag det.
Mm.
Men tittar jag på hur vår omvärld ser ut idag, så kan vi ju inte hantera det på samma sätt. Utan vi måste på något sätt försöka hitta nya gemensamma vägar med arenan att tillsammans tjäna mer pengar på det som sker i arenan.
Om man säljer ett middagspaket med dryck, låt oss säga man säljer en middag i samma match för 200 kronor, hur mycket får ni av den då?
Det beror sig på, så enkelt kan man inte svara på det, därför att det här sker ju då mer situationsanpassat är givna. Men vi har absolut en känd kostnad från arenan som vi försöker sen att bundla med biljetter i Lounge 4 och i Persis och med lite annat. Mm. Så sett till den delen så finns det ju en vinst som man kan räkna med.
Mm.
Som är mer än en kickback som vi hade för på några öl och lite så. Det finns absolut bättre möjlighet att tjäna pengar där. Men de bygger ju på att det är mycket folk i arenan. Så ett julbord mot Rögle, då rasslar det ju till ordentligt.
Mm. För ni betalar väl i runda slängar, om man slår ut det väl, nära 300 000 per match, om jag inte minns rätt. Jag tror jag har spekulerat i de här uppgifterna tidigare i tidningsspalterna.
Mm.
Där någonstans.
Ja, då får vi räkna. Vad blir 26 gånger 3?
Mm.
Det blir ju 6,8 och 7,8. Ja, det ligger nog ganska nära.
Precis. Och det blir väl inte billigare för er?
Det tror jag inte.
Nej.
Absolut inte. Frågan är hur mycket dyrare det blir. Ja. Och där har ju så här långt i förpostfäckningarna, tycker jag, arenan förstått att med tanke på vår historik så finns det inte så mycket mer att hämta ut. Men att det kommer att bli något dyrare, det tror jag.
Mm. Men skulle arenan också tjäna på att ni får ett bättre avtal inom situationen?
Ja, det är ju det som är det nya. Vi måste hitta tydliga incitament för båda parterna att tillsammans driva folk till arenan. Vi har inte gjort detaljkalkylerna nu, men bara det faktum att vi kunde få 250-300 fler ätande gäster i arenan i samband med våra matcher skulle det betyda en hel del. Vi vet ju idag att någonstans 300-500 gäster äter någon annanstans innan match. Kunde vi driva dem gemensamt, och där kan ju vår säljorganisation hjälpa till med det, att driva ätande gäster till arenan och också få de gästerna som går på hockey att förstå att kommer ni till arenan och äter så, så tjänar Malmö Redhawks på det också.
I Skandinavien finns det en känd hamburgerrestaurang i princip inne i arenan.
Stämmer.
Skulle det vara ett alternativ?
Tror inte det, om jag ska vara riktigt ärlig. Det skulle i så fall vara om man kunde hitta någon part som kunde hantera kioskerna till exempel. Men jag tycker att det finns väldigt mycket positivt kring det som serveras i Lounge 4, i Premium Lounge och i Persis, som i mångt och mycket då är samma i Premium Lounge och i Lounge 4, eller förlåt, i Persis. Alltså det är bra mat på arenan. Alltså det, den är okej.
Men är det självklart att spela i Malmö Arena då? För det finns ju de som... Om man går in i kommentarsfält på Facebook så kan man ju läsa att de borde spela i stadion. Där är ändå bara 3000 åskådare.
Vi får inte.
Det är så enkelt.
Det är det enkla svaret.
Men om Malmö stad hade sagt, ja men vi hjälper till att rusta upp den då och så kan ni spela där.
Ja men det hjälper. Vi får inte. Och hur det avtalet ser ut i slutändan, överenskommelsen mellan Malmö stad och Malmö Arena, det vet inte jag.
Men handlar det till syvende och sist om att Malmö stad vill... Alltså hålla igång Malmö Arena som den är
viktigaste
evenemangsarena.
Naturligtvis. Och det är klart att vi skulle säkert kunna få spela i Malmö stadion, men kostnaden hade ju varit detsamma som att spela på arenan. Och då är ju den kalkylen oerhört enkel att göra. Att det går inte. Jag menar, det är ju... det säger sig själv. Den tar väl 5 år någonting. Och ska vi dessutom uppfylla de här så kallade incitamenten från svenska, från SHL och ishockeyförbundet, så krävs det ju en ombyggnation av isstadion som kommer att kosta ett antal 100 platser. Vi har ingen restaurang, där inga loger. Det är väl nätt och jämnt vi får in våra säsongskortsinnehav och våra partners. Så det är ju inte bra. Det går inte liksom. Men då hade vi åtminstone kanske haft ett alternativ att förhandla med. Men vi ställde rak fråga till kommunen. Kan vi spela i stadion? Så blir svaret nej.
Men rent utopiskt, kan man tänka sig en lite mindre arena, hockeyarena i framtiden som kanske rymmer 7,500? Skulle ni kunna driva den egen regi? Hade det överhuvudtaget varit möjligt?
Alltså det är en otroligt hypotetisk fråga. Givet ett antal självklara förutsättningar som krävs för det, så är det ju till att börja med kommunala borgenslån. Kan vi hitta entreprenörer som är villiga att kanske bilda ett fastighetsbolag typ om man har gjort i Ängelholm och lite så? Sannolikt ja, med tanke på hur vår partnerstruktur ser ut. Nästa som är ett absolut krav är kommunen i det läget beredd att köpa tillbaka istider av oss om vi ska förvalta en sån struktur på ett antal miljoner. Så det är klart att det hypotetiskt skulle kunna gå. Men jag ser ju framför mig att det är en ganska lång planeringshorisont på det. Vi har ju redan idag uppvaktat kommunen ganska flitigt om... Det finns ju en utredning idag inom svenska ishockey som pekar på underskottet av ishallar i hela Sverige.
Och inte minst i Malmö.
Och inte minst i Malmö. Jag tror vi ligger 5 isytor kort egentligen. Och vi har ju upplöst om detta. Och ja, vi har väl en, så att säga, en vettig diskussion. Men det är ju oerhört svårt att komma till några konkreta beslut.
Och då kan man väl säga att de två mindre klubbarna i stan, Panton och Limhamn, dras för med ganska omoderna anläggningar.
Ja, de är ju med i den här diskussionen. Det är ju självklart vi som är, med hjälp av storleken, tar led i de här diskussionerna. Men vi pratar om Malmö ishockeyn. Det gäller ju, så att säga, jag skulle till och med vilja säga delar av, vi pratar om ishockeyn i södra Skåne. Rögle har ju, och Ängelholm har ju hittat en lösning. Där man nu bygger till kompletterande isytor uppe vid Catena Arena. Så de har ju ett fint område där. Jag är rätt imponerad av de planer som finns runt det baltiska området och ute kring fotbollsstadion i Leda då. där ju Niklas har tagit initiativ, Niklas Kallén har tagit initiativ till att bjuda in Malmö Redhawks, Limhamn, HK Malmö, MAI och så vidare. Och där finns ju en plan över hur det området ska utvecklas. Och den skulle, så vitt jag kan bedöma, också inkludera en ytterligare en isöjta.
Mm. Men bygger det på att gamla Malmö stadion, att man utnyttjar den marken som finns där, eller?
Nej, jag tror inte riktigt det. Med risk att jag har fel nu, Kent. Men om jag försöker se den kartan framför mig, så var det nog det här friidrottstältet, Atleticum, som skulle försvinna. Mm. Och där skulle byggas en isöjta. Mm. Så skulle man bygga någon tunnel under vägen där mellan isstadion och Atleticum, eller den nya ishallen där. Så skulle man kunna samutnyttja omklädningsrum och ismaskiner och sånt och köra. Och
låter fiffigt.
Ja. Men också dyrt ju.
Ja,
men, och det kanske kan vara klart 2028, 2030 någonting. Mm. Fördelen med en sån lösning, det är ju att det har ju vuxit upp nu, både inom fotbollen och friidrotten och inte minst hockeyn. Mm. Vi har ju både vår NIU, alltså grundskoleutbildningen, och vårt hockeygymnasium ligger ju där ute. Mm. Så det hade ju varit perfekt att ha allting samlat där ute på ett ställe.
Mm.
Absolut hade det varit det. Och sen så skulle man kanske haft en annan ungdoms... Nu pratar jag om Redhawks drömmar.
Ja, ja, absolut.
Och så skulle vi haft en annan isöjta någon annanstans där vi kunde haft vår pojk- och flickverksamhet, alltså upp till 11-12 års åldern, där de istället för att vara på Rosengård som är idag och ganska sena kvällar, så kanske de kunde varit någon annanstans.
Mm.
Det är lätt att sitta och tycka här, men jag kanske kan tycka att det hade väl varit lättare kanske för curlingen, där medelåldern är ganska mycket högre, short tracken som är lite högre. Det hade ju nästan varit bättre att de hade tränat på Rosengård och våra 6, 7, 8, 9-åringar hade tränat någon annanstans.
Mm.
Men det är som det är nu, vi får hantera det efter bästa förmåga. Men totalt sett så saknar vi isöjter i Malmö, ja.
Om vi pratar lite sportligt, och vi vet ju att återigen går lite tungt i tabellen. Spelar man med Redhawks för sin överlevnad den här säsongen? Skulle en degradering innebära att det är slut?
Nej, det är det inte. Vi gjorde ju en tydlig plan B i fjol naturligtvis. Och förutsättningarna är inte dramatiskt förändrade. Nu vet inte jag hur allsvenskan lyckas med sitt nya medieavtal. De håller väl på för fullt nu och ska skriva ett nytt medieavtal.
Precis, men det är kanske de som får stryka på foten.
Det kan ju bli så, jag vet inte.
Även om pengarna är mycket mindre där.
Jag vet inte. Men vi utgår ju från den fallskärmen som faller ut om vi trillar ur.
Och den är på?
Den är ju numera indexerad, kopplad till det stora. Jag skulle tippa att den är uppe i 7-8 eller någonting där.
Och tv-pengar är ungefär lika mycket om ni i allsvenskan. Runt 7 miljoner där, eller är det mindre? Eller?
Nej, det är nog mer nu, va?
Ja.
Men då ska de skriva ett nytt avtal som vi inte vet.
Säg att det är runt 15 miljoner.
15 då. Ja, och från 45.
Mm.
Så det är ju liksom 30 miljoner bort. Så vi gjorde i alla fall en ganska robust plan B. Vad händer om?
Mm.
The shit hit the fan. Och då förberedde vi allting. Vi hade gjort alla förhandlingar. Vi hade gjort allting klart.
Mm.
Så att om någonting gick snett, så var det på måndagen redan efter. Så var det, kunde vi sätta igång.
Har ni kopierat den planen till den här säsongen?
Nej, då har vi inte gjort den här. Den ligger ju.
Den ligger ju
där.
Ni har ju...
Sen får vi göra vissa justeringar.
Precis.
Sen så kan man ju ändå säga liksom att ifrån styrelsens perspektiv så ligger vi väl ungefär på plan. Vi gjorde en plan i styrelsen på 1,4 poäng per match i snitt. Mm. Gör att man landar in i grundserien på 73 poäng, 72-73 poäng. Tittar man de senaste 5 åren så har det räckt för att komma topp 10. Mm. Vi har i dagsläget ligger vi väl på 1,3 någonting.
Mm.
Landar in på 68. Har också inneburit att man har klarat att undvika playout.
Mm.
Så än så länge ligger vi på den planen. Men det som man möjligtvis kan fundera på, och det kan ju många matematiker diskutera. Jag gör själv bedömningen att eftersom serien är ännu jämnare i år än det var i fjol, så innebär det att topplagen tar lite färre poäng därför att de förlorar lite fler matcher.
Mm.
Men det innebär också att bottenlagen tar lite mer poäng därför att de vinner fler matcher.
Det beror väl lite på Oskarshamn trycks
ihop lite. Ja. Och även om Oskarshamn har sladdat ur ordentligt och väl enligt inte ens teoretiska modeller snart längre kan klara sig över 60 poäng. Mm. Så så kommer det sannolikt att kanske behövas ett antal poäng mer i år än vad som gjordes i fjol. I fjol klarar man sig på 65 poäng, tror jag. Mm. Men
givet det här ekonomiska lägen, kommer ni gå runt med hoven då? Kommer ni alltså fram ut när transferfönstret stänger i februari? Kommer ni vara desperata då för in fler spelare? Eller kommer ni lita på det här laget ni har nu? Kommer det här vara stummen vi kommer att se i efter jul med någon justeringar?
Alltså, skulle vi fullständigt ramla ner i botten och redan i den 15 februari inse att det kommer att bli kval? Återigen en hypotetisk fråga som ger ett hypotetiskt svar. Hamnar man i det läget så får vi se helt enkelt om vi kan hitta någonting. Om det finns någonting på marknaden som kan stärka oss. En del av de pengarna som vi skulle använda till en sån situation har vi redan förbrukat.
På ersättare till Kivihalm och Lassen. Men Lassen är väl ganska snart tillbaka, vad jag förstår.
Han är på is, så det hoppas jag ju. Och, nej, men alltså, det är många som tycker... Norban Inka har gjort det jättebra så, men om man går in och tittar på den statistik som vi får och tittar på vilka backar som är inne på flest mål framåt och minst mål bakåt, så är det två backar som sticker ut. Mattias Lassen och Timo Kivihalm. Det är våra två bästa backar statistiskt sett. Sen kan man tycka att Ollas och Ryan och så vidare, de spelar bra, absolut, de är jätteduktiga, men rent statistiskt så är Kivihalm och Lassen våra bästa backar. Så det är klart att det finns en koppling till att det har gått lite sämre.
Absolut.
För oss.
Absolut. Lassen är ju underskattad i sin roll, så är det bara.
Alltså jag ska inte sitta här och bedöma våra spelare, för det kan Björn och Thomas och de gör mycket bättre, men de är jättenöjda med dem. Och de är liksom, det är mycket value for money. Och Kivihalm måste vi ju nästan betrakta som en ren succé. Så det är jävla otur på ren svenska.
Men hur, alltså, det är väl givet att Janne Kukkonen, Lauri Pajunen med Teemu Kivihalm, att det är tre spelare som har intressanta för nästa säsong som har utgående och bara ett års kontrakt. Hur långt har de kommit i de här förhandlingarna?
Ingen aning, det får du fråga Björn om. Jag kan väl bara säga så här att de pågår väl. Ja. Och sen hur läget är med dem, det vet jag inte. Men att de pågår och att det finns ett intresse från vår sida att förlänga med de tre du nämner, absolut gör det. Det vore ju naivt att inte göra det.
Absolut.
Med de orden så rundar vi av avsnitt nummer 31 av Redhawks-podden där vi hade Mats Larsson som gästordförande i Malmö Redhawks. Stort tack för att du kom.
Tack så mycket. Tack.
Stort tack säger jag också till Kent för ännu en trevlig timme vid mixerbordet.
Tack själv Mattias.
Vi går mot juletider. Har du köpt alla julklappar Kent?
Jag har bara köpt två julklappar tror jag. Jag köper inte så många om jag ska vara.
Har du köpt två till mig? Då har du,
absolut, det vet du.
Några kvar.
Jag sätter in pengarna som vanligt på ditt konto.
Ah, underbart. Ja. Underbart. Redhawks-podden har Jonas Kanje som ansvarig utgivare. Och vi är snart tillbaka igen. Och som vanligt så kan ni hänga med på Redhawks direkt. Ha det riktigt gott. Hej hej.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.